du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se. Åh Jesus, vi bara tackar dig Herre för den du är Jesus. Tack att du är ett lejon som ryter Herre. Tack att du är som ett lamm som blev slaktat Herre. Allt det där Herre, från det milda, oskyldiga lilla lammet till det skarpa, rytande lejonet som säger ifrån från orättvisa Herre. Tack Jesus att helt oskyldigt så lät du dig dödas och hängas upp på ett kors Herre. För min frihet Herre, för människors frihet Herre. Halleluja, jag tackar dig Jesus att den du är Herre. Jesus, du har påverkat hela mänskligheten. Det du gjorde har påverkat allt vi är, Jesus. Fader, vi blir aldrig någonsin de samma när vi tar emot ditt namn, Herre. När vi kan tala ut och säga ditt namn, Jesus. Herre, vi bara säger ditt namn, Jesus. Tack, Herre. Tack, Fader, att du är densamme igår, idag och evighet, Herre. Liksom det lammet som blev slaktat, densamma är du idag Herre. Att du har offrat dig i minnet, den starka symbolen, den starka handlingen, aktionen för vår skull. Den lever starkt idag i våra hjärtan Herre. Vi tackar dig för det Jesus. Halleluja Jesus. Åh vad härligt det är att vara på gudstjänst igen. Live, in real life. Vi har nog, kommer nog att tjata sönder det uttrycket. Allt är in real life nu. Inte allt, men ganska mycket. Härligt du som också är med oss på Facebook och TV Vision Sverige. Idag är en fantastisk dag. Det är söndag och jag tänker liksom, söndag måste vara den bästa dagen i veckan. Vi vet att Jesus är med alla dagar. Men söndag är det extra härligt att få komma tillsammans som Guds folk och fira gudstjänst, ära Jesus. Bara vara tillsammans. Känner ni inte bara när man kommer in i kyrksalen eller när man kopplar upp sig online. Plötsligt så vet man att det inte bara är jag. Det är fler som är här nu. Det är fler som är laddade för att bara vara tillsammans nu. Ära Gud och fira gudstjänst. Vi har ju talat om apostlagärningarna nu. Flera söndagar. Vi har hållit på ett bra tag, ett par månader. Och vi har kommit fram till kapitel 5 ungefär. Det som har hänt innan, det är liksom, apostlagärningarna är ju en av de böcker som provocerar mest kanske. Som lite retar upp, skakar om oss, tvingar oss lite att besluta för vem vill vi vara? Vad vill vi stå för? Hur vill vi agera? Och jag älskar det här. Det är lite härligt att få vara lite provocerande ibland. Om det leder till något gott. Inte för syftet i sig att reta upp eller provocera. Men vad gör Jesus? Han provocerar människor. Inte med ett dåligt uppsåt, utan med ett rent och gott motiv. Han liksom sticker till lite, han nyper till lite för att väcka människor. För att få oss att vakna till. Så det som har hänt tidigare i apostlagärningarna vet vi. Marken har skakat. Den första församlingen har varit i stark bön. Och de har fått möta den helige ande. Vi vet att församlingen blir 5000 och den växte till ännu fler. Och först så räknades bara männen och sen står också att kvinnorna kom till. Det är fantastiskt. Ganska tydliga tecken har de fått se på att Gud är med. De har fått uppleva starka helande. Det står, vi kommer komma till det sen, men det står att alla blev botade. Alltså alla blev botade. Förstår ni? Alla blev botade. Det var liksom inte 5 av 10, 1 av 10. Det var alla. Jag tänker så här, vilken mega impact i den stan. Vilken påverkan. Vi har ju haft olika väckelser genom tiderna. Vi älskar att läsa liksom väckelsehistoria om Azusa Street och ni vet allt. Brownsville och de väckelserna i moderna tider. Men den helige ande är här och nu. Kan jag bara få lite mer där. Så det som händer av att när den helige ande kommer, det är att människor börjar dra dit andra människor. Det står att det kom folk från andra städer. Och liksom de bara tog med sig sina vänner. De tog med sig de sjuka. De gick ut längs gatorna för att åtminstone Petrus skugga skulle falla över dem. Alltså vilken tro. Tänk när vi har hela trottoaren full här med människor som om bara liksom Bosses skugga eller någon annan skugga kunde bara falla över människorna här. Men jag tror också att det som tar tag i mitt hjärta, det är att de här människorna kom med en sån förväntan på Gud. Och jag tror att när vi kommer med också en sån hunger förväntan på Gud, det är också det som gör att vi längtar så till våra gudstjänster, för ni är människor som är hungriga. Alltså det är inte roligt att gå på restaurang med någon som inte är hungrig, som bara ska peta lite i salladen och inte ta något. Det är härligt att sitta och äta med människor som äter. Förstår ni vad jag menar? Alltså går man på restaurang så vill man äta. Är man på gudstjänst så är det fantastiskt att vara med människor som längtar efter Jesus. Och man kanske inte ens vet att man ska längta innan man kliver in. Men när man tar första steget tillsammans. Det handlar inte om bara allt som händer på scenen. Det handlar om ditt och mitt hjärta. Att vi tillsammans bara får komma med en förväntan. Vad vill Gud göra idag? Och också förvänta oss när vi tar med människor till kyrkan. Förvänta oss att Gud vill göra något i dem. Så... Det är en spännande situation som händer i den staden. Det skakar platsen, etablissemanget börjar bli lite nervösa. De liksom har sina fina dräkter där. Vi ska kolla lite mer på det. Så jag vill bara måla upp en bild av att det som händer där är ganska upprörande för en del. Fantastiskt för andra. Helt underbart för de som har fått sina liv helt förvandlade. Så... vi går in i Apostlagärningarna kapitel 5. Och så börjar vi från vers 16. Det kom en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Översteprästen och alla anhängare, det vill säga Sadukeernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. När de hörde det så gick de tidigt på morgonen till templet och undervisade. Då översteprästen och hans anhängare kom dit, så kallade de samman stora rådet, Israels folks hela äldste råd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. Men när tjänarna kom så fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna, men då vi öppnade fann vi ingen där inne. När ledaren för tempelvakten tillsammans med översteprästerna fick höra det, då blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Men då kom någon och sa till dem: männen som ni satt i fängelse är i templet och står där och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. När de nu fördes bort så ställdes de inför stora rådet. Och överste prästen förhörde dem och sa: förbjöd inte vi er strängt att undervisa det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Och nu kommer det här underbara. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, och för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Det är en ganska knivig situation de står inför. Så jag undrade i många år när jag var yngre, men vilka är de här människorna? Så jag tänkte, för dig som är lite ung eller inte har koll på det här, så ska vi bara kolla Stora rådet. Vad är Stora rådet egentligen? Vi förstår att det är några som bestämmer. Men Stora rådet bestod av tre kategorier som man i stora drag kallade för en emellanåt. Men det var översteprästerna, det var de skriftlärda och det var de äldste. Jag kommer inte gå in i detaljer, utan lite övergripande, så att du ska förstå vad är det för människor som Petrus och apostlarna står inför. Det är en grupp människor på cirka 70 personer. Så tänk dig själv, här har vi liksom hela etablissemanget på 70 personer som de ska stå till svars inför. De är ganska frimodiga, eller hur? Översteprästerna, det var alltså präster som hade en högre grad, kan man säga. De hade mycket starkare krav på sig, högre krav på sig än de vanliga prästerna. Översta prästerna i Stora rådet kunde också bestå av före detta överstepräster som hade kanske lämnat stafetten vidare. Det gick ofta i släktled. Så man kan också tänka sig att det här var en väldigt prestigefylld uppgift. Och om då de här människorna är avundsjuka på att plötsligt så börjar folket följa apostlarna istället för deras prestigefyllda ämbete. Alltså, vi förstår att det skapar reaktioner i staden. Översteprästerna var ju liksom folkets ställföreträdare inför Gud och Guds representant tillbaka till folket. Så ni vet, när man skickade in översteprästerna i det allra heligaste, bara de fick gå in en gång om året tidigare i judendomen och komma tillbaka. Och ni vet, de måste vara helt felfria. Och det här fortsatte. Det här fortsatte med krav. Det var tufft att vara överstepräst. Om någon dog i deras nära släkt så fick de inte ens sörja eller gå träffa den personen, för att de kunde bli orena. Alltså, förstår ni, det är helt orimligt. Tänk om vi inte får sörja nära och kära. Jesus som lyfter relationer hela tiden, hur viktigt det är. De hade liksom, de fick inte raka sitt hår eller riva sönder sina kläder som de andra gjorde för att visa att de var i sorg. De behövde liksom hålla ihop, kanske nästan döda, kväva känslorna för att leva upp till sitt ämbete. Förstår ni, det var också en väldigt hög överlåtelse att gå in i den rollen. Så man kan ju också förstå kampen för dem. Så när apostlarna kommer med ett nytt budskap om den heliga ande, att bli född på nytt, att ta emot Jesus som ett barn, alltså det måste krocka i hjärnorna. Hur ska vi kunna släppa våra fina dräkter och allting? Så vi ser också senare i Nya testamentet hur Bibeln talar om Jesus som överste präst. Men då i Hebreerbrevet från kapitel 8 så får vi en ny bild av vad en sann överste präst är. Att han sitter på faderns högra sida, han talar gott om oss inför fadern, han ber för oss. Det är en helt annan sak när Jesus lyft och ger en ny bild av vad en sann överste präst är. Hur Gud har tänkt att det ska vara. Relationell, full av kärlek. Ska man representera Gud och människorna tillbaka till Gud? Eftersom Gud är kärleken. Om inte kärleken finns till människorna så är det någonting som har blivit brutet. Så det här står apostlarna inför. Det här svåra. De skriftlärda då, vilka var de? Jo, det var de som ansvarade för judarnas regler. De kom på så mycket regler, så otroligt mycket så att de tänkte ut allting en jude någonsin skulle kunna hamna i. Och så gjorde man en regel för det i princip, om man ska hårdra det lite. De kunde massor om Mose lag. De ansvarade för att föra traditionerna om lagen vidare. Så ni förstår, om de tappade liksom ansiktet och tappade sin uppgift, då skulle saker och ting inte bli bra heller, tyckte de. Men vad hände sen? Jesus tröttnade lite på deras hyckleri. De här fina ämbetsmännen som kom med sina fina dräkter, med hörntofsar och remmar ner på sina kläder. Det blev liksom mer en uppvisning till slut. Så till slut blev Jesus så trött på det, så han säger, ni hycklare. Ni saknar kärlek till människorna. Alltså Jesus var frimodig, det är det jag menar. Att när han retar upp så gör han det inte för att provocera. Han säger sanningen. Och sanningen gör oss fria. Om vi tar de här lite provocerande orden till oss. Hur är vi som kristna? Går vi bara i våra fina dräkter till kyrkan? Eller har vi kärlek till människor också? Vi är inte kristna bara för att gå och se fina och vackra ut. Vi är kristna för att vi är för ett Kristus budskap vidare till både nästa generation och till människor runt omkring oss. Vad är det Jesus säger i Matteus 22:37? Ni ska älska Herren i Gud av hela ert hjärta, av hela er själ, av hela ert förstånd. Jesus trycker så mycket på kärleken, kärleken, kärleken. Och det var här det krockade. Apostlarna inför stora rådet, så upplever apostlarna att kärleken till Gud saknas. Så jag tror att det fanns en väldigt stor gudfruktighet däremot. Att man fruktade Gud. Och sen så kanske det fanns en och annan som hade en jättestark relation med Gud också. Det vet vi inte. Så det var de. De skriftlärda som ansvarade för judarnas regler. Och vilka har vi mera? Jo, det var de äldste. I gamla testamentet så betyder den äldste en gammal man med skägg. Så vi har ju rätt så många äldste nu för tiden, har jag förstått. Det är liksom på modet att se ut som en äldstebroder nu. Skägg och liksom, det öppnas fler och fler salonger för att go and fix it liksom. Fixa till och shava ditt skägg. Så från början så var det en bild av en gammal man. Men äldste kommer ifrån att man skulle föra familjens traditioner vidare. Det var också när man intog löfteslandet, så utsåg man äldste i de olika provinserna eller del, liksom områdena, för att de kom tillsammans och bildade råd. Och det här levde vidare. De var kloka med livserfarenhet och de kunde massa olika grejer. Så det här står lärjungarna inför. De hade liksom en väldigt ledande roll även i det nytestamentliga samhället. De var mycket inflytande från släkte tillbaka. Tänk då också när en släkt som har en äldste i sin släkt, när någon tar emot Jesus och blir född på nytt. När man inte liksom kan föra bara de judiska traditionerna vidare, utan föra den kristna traditionen vidare. Det blir något nytt. Så, men vad är det lärjungarna säger? Man måste lyda Gud mer än människor. Man måste lyda Gud. Petrus och apostlarna, de var inte rädda för att mista sina liv. De var inte rädda för hela det här etablissemanget. De var inte rädda för att ta konsekvenserna av att leva ett kristet, frimodigt liv. Är vi rädda för vad människor ska tycka och tänka och säga bara vi säger namnet Jesus? Jesus, för det är kraft i namnet Jesus. För många år sedan så, där jag bodde på ett ställe, så hade vi tryckt upp skyltar i gympahallen. Där jag kanske har berättat det här förut, men så när elever tränade i den gympahallen så hade vi skrivit, när inget annat hjälper, ropa Jesus. så var det en kille, de låg under i fotbollen. Och precis när han närmar sig mål så springer han och så läser han skylten. Så skriker han, Jesus! Och så sätter han in bollen. Vid ett annat tillfälle så är det en lektion. Och de sitter och har ett prov. Och det är helt tyst i klassrummet. Plötsligt så skriker en kille till, Jesus! Och fröken kommer fram, vad är det? Det står en skylt i gympahallen, inget annat hjälper, så ropa Jesus. Han hade nog kört fast i en fråga där. Namnet Jesus skapar reaktioner. Nu fortsätter vi att läsa. Så nu vet ni vad apostlarna har att göra med. Har ni full koll på de här grejerna nu? I vers, vart var vi? 32 eller? Precis, 32. Vi är vittnen till detta. Vi och den heliga ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Det här är vad de avslutar med att säga. När rådsmedlemmarna, så de i stora rådet, hör all frimodighet som Petrus och de kommer med, då blev de ursinniga, alltså vansinniga, och ville döda dem. Här står liksom några enkla apostlar, troligtvis ganska olärda män, hantverkare, kommer och talar inför de här, kanske i vår tid skulle vi säga akademiskt pålästa med mycket kunskap. De liksom bar hela lagen i sina hjärtan. Och här står de här olärda männen och bara talar några sanningar som får hela rådet att bli ursinniga och vilja döda dem. Det handlar om avundsjukan i deras hjärtan. Avundsjuka, att bli av med den position som de hade i samhället. Men var det en position som var född av Gud, som var fylld av Gud där och då? Ni vet att saker och ting kan vara fyllt av Gud från början, men sen så mynnar det ut och förändras. Ni vet att själva bilden av en äldste förändras i Nya testamentet. I Timoteus kan vi läsa om vad en äldstetjänst är i församlingarna idag. Det är något helt annat. Om att råda, ta hand om människor. Man har fortfarande lite utmaningar att leva på ett rent och heligt sätt. Men det finns beskrivningar som är helt fantastiska. Underbara att få gå i de gåvorna. Men nu står det här gänget apostlar framför 70 personer som är ursinniga och vill döda dem. De flesta hade nog lagt benen på ryggen och bara sprungit därifrån. Men en farisé i stora rådet, en laglärare som hette Gamaliel, som var aktad av allt folket, reste sig och begärde att man för en kort stund skulle föra ut männen. Sen så sa han till dem, israeliter, tänk er för. Vad ni är på väg att göra med dessa män. För en tid sedan så uppträdde Teudas och gav sig ut för att vara något. Och omkring 400 män slöt sig till honom. Men han blev avrättad. Och alla som trodde på honom skingrades. Och det blev ingenting med det hela. Efter honom, vid tiden för skattskrivningen, så uppträdde Judas från Galileen. Han fick folk att göra uppror och följa honom. Men också han omkom och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor, då kommer det ändå liksom rinna ut i sanden. Men om det är av Gud kan ni inte slå ner dem. Det här är så bra, visst det här är? Om det här är av Gud, då kan ni inte slå ner dem. Kanske visar det sig att ni strider mot Gud. De lät sig övertygas. Det fanns ju ändå en gudsfruktan i stora rådet. Man fruktade Gud. De lät sig övertygas, kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sen släpptes de fria och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Och sen den sista versen, den är bara helt underbar. Varje dag så undervisade de i templet, hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Det är lite så här, och så levde de lyckliga alla dagar. Lite den feelingen. Det här är så starkt. Vilket pris apostlarna bara fick stå ut med. Vilken frimodighet som krävdes. Och vilken tro. De hade lagt ner sina hjärtan för att bara tro Gud om att han skulle vara med dem. Jag har sett genom mina år som jag har varit med i olika församlingar att människor blir ibland rädda när Guds ande kommer. Vet ni vad jag pratar om? När man blir nyfrälst och tar emot Jesus så är man ofta inte rädd. Man tar hela paketet. Men jag har sett också kristna som har varit kristna länge som ibland blir lite rädda för Guds ande. Jag har fått se när församlingar förnyas. Det här kan vara lite känsligt, men jag kände att jag vill ändå dela det här frimodigt. Jag har sett hur människor blir rädda när den helige ande kommer, gör saker och ting som vi kanske inte tycker ser så lämpligt ut eller som passar in. Ni vet att när Guds ande kommer så kan det röra om i grytan lite. Det kan stöka till, det kan vara lite besvärligt, lite jobbigt. Låt oss inte vara pryda. Låt oss inte tänka, varför har hon bara en t-shirt på sig idag? För jag ville det. Jag måste inte ha högklackat och kavaj. När människor kommer in. Låt oss ta emot människor. Låt inte oss vara bromsklossar för den heliga ande. Låt inte oss vara de som vänder i dörren för att den heliga ande gör så mycket så att vi inte klarar av det eller att vi vet hur vi ska passa in med våran fina roll. Låt den heliga ande få ta över oss. Få göra det han vill i våra liv. För det är andens gåvor som är i funktion. Det är den heliga ande som är funktion. När vi pratar om karismatiska sammanhang. Karisma kommer, ordet kommer från nåd. Det betyder nåd från början. Så varför ska vi vara rädda för nåden? Det vi idag kallar det karismatiska, andens gåvor i funktion. När det händer saker och ting. Så låt oss istället få hungra efter den heliga ande. Vid ett tillfälle för många år sedan, så ni vet, jag har ju flyttat runt lite. När en helig ande talar så måste vi lyda Gud mer än människor. Den helige ande vill tala till oss och leda till oss. Vid ett tillfälle så var det dags för mig att dra upp mina tältpinnar och sätta ner dem på ett annat ställe. Och jag satt och jobbade vid en dator och så plötsligt så ser jag liksom som en syn på dataskärmen. Jag ser tonåringar. Jag ser tonåringar komma fram framför altaret så här på en scen och böja sina knä. Jag ser trasiga ungdomar böja sig inför Jesus. Jag ser unga tonåringar möta Jesus. Och så hör jag den helige andes röst. Du ska flytta dit. Och så ser jag en stad. Och jag känner bara, oj, det hade jag inte räknat med. Så jag fortsätter att be över det här. Samma syn kommer tillbaka. Jag till och med kan se tre personer. Jag kan se hur deras ansikte, hur de ser ut. Jag flyttar till den platsen. Jag vet inte vilken församling jag skulle vara med i ens. Jag vet inte vad det skulle vara. Det fanns en församling som var väldigt karismatisk. Där jag kände många personer. Och jag själv älskade ju det karismatiska andens liv. Jag ville vara en del av en sån församling. Så under bön och fasta som jag hade i augusti det året. Så säger din helige ande. Du ska gå till den församlingen. Det var en mer traditionell pingstförsamling. Och jag kommer dit första gången. Och ni vet, man får inte skoja om det att man sitter med psalmböcker. För det finns bra psalmböcker också. Men det var lite det här orgelstuket och psalmböcker. Så vet ni som har varit med länge vad jag pratar om. Det kändes lite så här. Tonåringar idag säger bara åstelt. Det kan vara massa olika grejer. Så om du hör det, ni som ungre vet vad jag menar. Stelt. Det kändes lite stelt. Det betyder inte att Gud inte var där. Gud var där. Det var en annan form som inte jag var van vid. Jo, jag var van vid den från jag växte upp. Men jag kommer dit och sätter mig i bänken, så hör jag en heligandes röst. Jag kände ingen i den kyrkan. Jag har aldrig någonsin varit i den kyrkan. Jag bara kände att jag skulle gå till den kyrkan. Sätter min bänk och upplever den heligandes röst. Här är det du ska vara. Under samma möte så kommer en galen, härlig broder fram till mig och säger, inte hej, utan hans första mening är, har inte jag profeterat över dig någon gång? Jag bara, hej, skulle passa bättre. Och så visade det sig att han hade gett mig en profetia för många år tidigare som jag hade glömt bort. Och jag bara kände hur Gud ledde mig till det sammanhanget. Jag fick kontakt med ungdomsledarna där. Jag fick börja hjälpa till i ungdomsarbetet. Första gången när vi kom dit så kom det 2-3 ungdomar som satt med benen i kors uppe på borden, innebandyklubban i knät, lite mackor som flög i munnen och så den här kyrksaften, ni vet. Det kändes liksom, oh yeah, rock and roll. Det var inte riktigt vad jag var van vid. Jag var van vid liksom fart och fläkt och man bad och en helig ande och hela faderullan. Så kom jag dit, så det blev en krock i min värld. Så jag bara, Gud, hur tänkte du nu? Men säger Gud, jag ska lyda dig. När jag flyttade dit så sa människor till mig, Maria, du gör fel, du ska inte flytta dit. Vad är det du ska till? Vart ska du? Jag vet inte, sa jag. Ja, men du kan inte bara flytta, du vet inte vart du ska. Nej, men den helige ande har sagt, flytta till den staden. Och jag måste lyda Gud mer än människor. Jag upplevde att det där som människor sa, du ska inte flytta, det fel. Det var mer rädsla, omsorg, vi vill ha dig kvar. Så jag kan ta det med kärlek idag. Just då var det väldigt tufft. Vi kan inte alltid gå på människors uttalande. Vi måste lyda Gud mer än människor. Efter några år så fyllde vi halva kyrksalen med ungdomar. Jag fick se de här 3 personerna gå fram, böja sina knä. Idag är de unga vuxna och snart så gifter sig en av dem. Och det är fantastiskt att få följa deras resa. När de här tjejerna kom fram och böjde sina knä och tog emot Jesus, då blev det en sån enorm bekräftelse på att Gud hade lett mig rätt. Jag fick jättemycket kommentarer. Men varför gick du inte med i den församlingen? Du känner ju massor där. Du känner pastorerna. Jag sa, ja, jag vet. Hade jag fått välja hade jag valt den församlingen. Men man måste lyda Gud mer än människor. Och jag är så otroligt tacksam för att jag fick göra det. Lovsångsteamet, välkomna upp. Nu springer tiden iväg här. Ska vi resa på oss, vi som sitter här inne? Ni vet att det som man är med om som ung, den tro, när vi var 14 år och blev andedöpta och började be i den helige ande, det la grunden för resten av mitt kristna liv. Att bli fylld av den helige ande är en stark grund att stå på i sitt kristna liv. Vi var liksom tokiga. Varsågod, du kan börja spela lite. Vi gick upp på kyrktaket. Vi klättrade upp, vi gjorde lite galenskaper. Vi räckte ut våra händer och bad för staden. Tills polisen kom. Och ropade upp, vad gör ni där? Vi sa, vi ber för stan. Och de sa, jaha, man kommer väl närmare sin herre då? Ja, skrek vi. De säger, vi fattar, men kom ner, för grannar ringer och oroliga. Vi gjorde galenskaper. För att vi älskade Gud. Vi hade bönenätter. Vi låg på golvet. Vi upplevde den helige ande. Vi hade änglabesök. När den helige ande kommer, det gav mig en sån otrolig tro på vem som är med mig. Vem är med dig? Den helige ande. Och jag tror att, ursäkta mig, vi ska inte fastna i mönster om vilka kristna vi har varit i hela livet. För den helige ande säger, se, jag vill göra någonting nytt. Få den helige ande göra någonting nytt i oss. Få den helige ande fylla oss på nytt så att vi blir lite galna kristna. Få den helige ande leda oss så att vi gör saker för Gud som kanske i människors ögon ser lite tokigt ut. Får vi göra det? Vill vi det? För den helige ande bara ropar ut, vi måste lida Gud mer än människor. Vad är det vi behöver förändra? Vilket beslut behöver du och jag ta idag? Vad är det vi behöver lägga ner? Vad är det vi behöver förändra i våra liv? För att få börja ge evangeliet ännu mer till Jesus. Ni vet, ibland så fattar man inte vad man håller på med. När vi höll på att bygga upp den här ungdomsgruppen, vi hade ingenting från början. Vi hade inte ens ett lovsångsteam. Vi tog några som verkade ha lite rytmer i sig. En finsk liten kille, jag visste inte. Jag bara, men du kan lära dig trummor. Jag satte honom vid trummorna, så sa jag, nu kör vi yxi kaxi, ge mig en taxi. Yxi kaxi. Så spelar han trummor. Vi hade liksom en ung kille där mamma hela tiden stoppade i t-shirten så byxorna var under armhålorna. Där stod han med sin bas och lärde sig några noter. Men vet ni vad? Det var väckelse. För att Gud väckte unga människor. För att vi trodde på att den helige ande vill göra någonting nytt. Jag är övertygad om att den helige ande vill göra någonting i vårt land. I Norge, i Finland, i Danmark. Så låt oss inte stagnera eller sitta fast i våra stolar. För att vi tror att vi vill reta upp etablissemanget. Vilket är etablissemanget i ditt liv? Vilka är det som säger till dig att du inte kan? Vilka är det som säger till dig att du måste leva ett perfekt liv som ser bra ut i människors ögon? När den helige ande säger kom, så vill vi gå. Jesus, vi bara tackar dig, Herre. Jesus, vi bara prisar din Fader för att du vill bara rycka upp oss. Du vill väcka upp oss, Herre. Att lyda dig, Herre. Att följa dig, Herre. Att göra din vilja, Jesus. Halleluja, vi bara tackar dig. Och du som sitter där ute och kanske aldrig någonsin har tagit emot Jesus. Jesus vill lära dig att vandra med honom. Att du ska få bli hans bästa vän. Att du ska få ge ditt hjärta till honom. Han vill leda dig. Det är liksom, skippa den här bucketlisten om alla äventyr du vill göra i livet. Det största äventyret är att gå med Gud. Det är liksom den häftigaste bucketlisten du kan ha. Bocka av att få gå med Gud, att få följa Gud, att få lyda Gud. Att få böja sig inför honom och säga, Herre, här är jag, sänd mig. Vi måste lyda Gud mer än människor. Halleluja Jesus, vi bara lägger ner oss själva inför dig just nu. Vi bara ber dig, fyll oss med din heliga ande. Ber dig, fyll oss med din heliga ande. I Jesu namn. Vi ska bara lovsjunga Gud nu, så bara ge ditt hjärta till Jesus. Låt den helige ande fylla dig. Sträck dig efter den helige ande. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!